Sveriges Radio.
Hur mycket kan egentligen kungliga barn styra över sin egen utbildning? Och får Estelle välja vilken linje som helst på gymnasiet?
Hur stora eller hur små kommer framtidens kungahus att vara? Och när startar rättegången mot Marius i Norge?
Välkomna, säger vi, till monarkerna. Den stora frågepodden, som det här avsnittet får heta faktiskt. Ebba, jag vill säga gott nytt kungligt år till dig.
Ja, men detsamma, Titti.
Tack ska du ha. Så här lyssnar du alltså på ett lite speciellt avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert, det är du.
Ebba Kleberg von Sydow.
Ja, och så har vi faktiskt ett par hemliga, mycket viktiga gäster på ingång. Ebba, det hamnar ju en hel del frågor i monarkernas inkorg helt enkelt. Så nu jäklar hugger vi i, rent ut sagt.
Vi lyxar till det.
Ja, vi ska beta av ett gäng, för att det är otroligt roliga frågor som också ger fantastiskt kul innehåll i svaren faktiskt.
Tycker vi i alla fall.
Ja, men vi hoppas att alla de som brukar lyssna på oss kommer att gilla det de får höra.
Ja.
Jag börjar, tänkte jag. Det är en fråga från en trogen lyssnare, Sally. Den kommer här. Jag funderade över vilka kungliga festligheter vi har att se fram emot under 2026, och då insåg jag att kungen fyller 80. Vad blir det för firande, om ni får spekulera? Blir det ett rejält firande som tidigare när han har fyllt jämnt? Vad tror ni? Undrar alltså Sally, som själv beskriver sig som trogen lyssnare, och då vill jag gärna göra det också.
Ja, men underbart. Och det märks ju att Sally har lite koll här, därför att kungen firade ju 70-årsdagen stort. Mm. Det var liksom med pompa och ståt. Men annars brukar ju devisen för monarker vara plikt före party.
Ja, men kan man inte bara... Alltså en regel är väl ingenting om man inte gör undantag?
Ja, inte för kungligheten, Titti. Det är ju ändå så. Alltså visst har de ofta en privat skiva, men det är väldigt traditionsburet att fylla år när man är regent, och i synnerhet 80.
Jaha, så vad har vi för traditioner då när man är just kunglig och fyller 80?
Ja, då kan vi blicka lite mot våra andra monarker som redan har fyllt. Och drottning Elisabeth, hon firade ju på Windsor. Där mötte hon då under själva dagen när hon firade 80 tusentals människor som gratulerade, som hade ställt sig upp sig längs gatorna. Hon och prins Philip, de vandrade där i timmar, vill jag säga. De tog emot blommor, kort, presenter. Iklädd var hon då knallrosa kappa, matchande knallrosa hatt.
Hon var ju noga med att bli sedd och synas.
Underbart. Hon var som en present på sin egen födelsedag. Sen efteråt så var det bara privat, liten middag med närmaste familjen. Inga bilder, ingenting.
Har man hängt med tusentals personer på dagen, då blir väl en liten lugn middag precis lagom kanske.
Förvisso, sant.
Men vad har vi för traditioner när det gäller 80-årsdagar i Norden egentligen?
Alltså möjligen mera fest. För tittar vi på kung Harald exempelvis, han hade ju stor galamiddag på slottet, massor med nordiska kungligheter, full uppställning. Victoria, minns jag, var ju ursnygg i en sån här kleinblå aftonklänning. Mm. Drottningen, apropå blått, Titti, hon var där i de leuchtenbergska safirerna.
Mina absoluta favoriter.
Ja, underbart. Men där var det liksom, det var bra uppställd. Det var danska kungahuset, belgiska, grekiska, de var där från Monaco, Luxemburg, fullt ös. Så det inger ändå lite hopp.
Mm. Bra. Väl jobbat Norge. Sen tycker jag man kan ju alltid lita på danskarna. Men när drottning Margrethe fyllde 80, det var ju pandemi.
Ja, precis.
Så att det blev ju ingenting då. Men annars hade det nog varit en bra fest.
Ja, men det tror jag. Och vad vi vet helt säkert, det är ju att vi säkert kommer få nya kungliga porträtt på tre generationer för en 80-årsdag. Det markerar ju stabilitet och kontinuitet. Så vi kommer säkert få se något härligt nytt på kungen Victoria och Estelle.
Var det 75 eller 70 när de tog den här lilla bilden på den kungliga trojkan?
Ja, men just det, den ja. Ja, den minns man ju. Det blev frimärke också. Ja, det var jättefin.
Definitivt inte AI. Sen tänker jag, när en kung fyller 80 får han jobba häcken av sig, för att vara tydlig. Så att en hel del extra besök runt om i Sverige där han ska firas.
Säkert.
Sen blir det väl ändå, alltså visst kan vi väl hoppas på lite glitter och glamour och
nej,
kunglig
verkligen.
Glans.
Vet du vad, här är monarkerna. Hoppet är det sista som överger oss när det gäller kungen och fest.
Törs vi utlova detta.
Nej, absolut inte. Jag tror också att drottning Elisabeth hade någon så här kul fest för andra som hade fyllt 80 samma år. Någon så här jättefest.
Som hon bjöd in? Ja. Jämnåriga?
Ja, tycker jag. Om det är nu en sanning så är det en rolig grej.
Väldigt kul. Jag har faktiskt på vindlande vägar säkra uppgifter att hans majestät konungen Carl den 16 Gustav, han gillar en bra fest.
Bra.
Sen tar vi nästa fråga, Ebba, innan jag säger för mycket. Det här är signaturen Poppar Popcorn som har skickat den här frågan. Och nu börjar jag förstå varför. Ni har föredömligt bevakat turerna kring bonusprinsen i Norge. Nu undrar jag, när drar Marios rättegång igång? Tror ni att vi får se några kungligheter i rättssalen? Och kommer något att sändas därifrån? Eller hur kommer det här att bevakas? Ja, vad vi vet så startar ju den här rättegången den 3 februari i Oslo tingsrätt. Om det sitter kungligheter i den där rättssalen så tänker jag att det kan bli Mette Marit, men då endast i egenskap av att vara en stöttande mamma.
Ja, men precis. Hovet har ju gått ut med att hela familjen kommer fortsätta som vanligt med jobbet. Man kommer inte pausa på något vis för detta, och det är ju det enda man har egentligen kommenterat då.
Sen blev det ju ganska tidigt klart faktiskt att Mette Marit inte kommer att kallas till förhör i den här utredningen kring Marius, och det baseras delvis i den här rättsliga komplexiteten kring hennes kungliga status. Men när det gäller personlig och straffrättslig immunitet, här måste jag faktiskt läsa innantill, då är det bara kung Harald som har det.
Men, ja, där är det ju enkelt egentligen.
Ja, precis. Kungen kommer man inte åt vad kungen än har gjort, helt enkelt. Och i det här fallet verkar inte kungen ha gjort något heller.
Bevakningen då, frågar ju den här lyssnaren om. Och vi kan väl bara konstatera att den lär bli intensiv. Och ja, det är ganska likt Sverige egentligen. Man kan bestämma att vissa delar av rättegången hålls bakom lyckta dörrar av respekt då för de inblandade, och man kan väl gissa att det förmodligen blir restriktioner här för pressen då.
Det finns ju faktiskt de som har sagt, Ebba, att bevakningen av den här rättegången mot Marius Borg Höjby, den kommer alltså att bli i paritet med vad vi såg kring Behring Breivik-rättegången och massmordet på Utöja i Norge. Och det fick ju minst sagt uppmärksamhet i precis hela världen. Så vi får se vad det tar vägen. Från monarkernas sida så kan vi ju faktiskt komma med ett löfte. Och det är att vi kommer att följa detta mycket, mycket noga.
Oh ja.
Ebba? Här brukar vi ju alltid presentera den expert, den gäst vi har bjudit in till programmet.
Mm, och inte att förringa experter, men jag menar idag, det är någonting annat.
Det är verkligen. Sveriges Radio har ett initiativ, det kallas Bakom mikrofonen. Och då har man haft möjlighet att gå in på Sveriges Radios hemsida och säga vilket program eller så som man skulle vara nyfiken på och liksom få komma och hänga på i kulisserna och sådär. Kan du förstå att det var en hel del människor som ville komma hit till monarkerna?
Även alltså,
hurra! Armar upp i luften. Det är nästan så jag blir lite generad. Vi har ju 3 av alla de som hörde av sig hit. Vi vill tacka för jättefin respons. Vad roligt att så många var nyfikna. Nu är det jag som säger välkommen till Pernilla Burenby från Tranås. Välkommen.
Tack.
Hur är läget?
Bara bra.
Tycker du det här är toppenläge att vi tvingar dig att prata i mikrofonen?
Spännande i alla fall.
För hit kom ni inte ett ont anande och trodde framförallt att ni skulle hänga i kulisserna.
Det är lite som bakom en kateder.
Ja, lite.
Ja, du är lärare.
Ja. Ja.
Ludvig Gustafsson från Linköping, välkommen hit.
Tackar, tackar.
Du ska ju bli lärare, så ni har ju lite annat att prata om också.
Det kan man säga.
Ja. Vad tycker du? Hur känns det att vara här nu?
Ovant, men väldigt roligt.
Kul. Tack och lov att han sa det, Ebba. Och så har vi Solveig Törnblom, och jag vill verkligen understryka att du är från Sorunda socken och inget annat, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, välkommen hit.
Tack så mycket.
När du fick höra talas om monarkerna och började lyssna på det första avsnittet, vad var din tanke då?
När jag började lyssna så var jag mest nyfiken och se vad det skulle bli. Mm. Och sen tänkte jag, åh nej, nu kanske bara handlar om kungligheter på ett lismande och inställsamt sätt. Men jag har fått så mycket ny kunskap, och framförallt så har jag vanvettigt roligt varje fredag.
Ja, men det låter precis som vi har det här nämligen. Så det blir man ju väldigt glad att höra.
Jag blir så rörd.
Tack,
alltså, jag kan inte hantera det här.
Kul!
Jag tänkte också, Solveig, att du ska få börja ställa din fråga. För vi har bett er alla 3 ta med er en varsin kunglig fråga. Och Solveig, vad vill du att vi ska försöka svara på?
Jo, när jag fick frågan då att jag skulle hitta på en fråga, då befann jag mig i mitt stall och höll på att jobba, som jag gör varje dag, med sådana här glamorösa saker som att mocka hästskit och annat. Och jag klurade en stund och sen kom jag på att något jag funderar mycket på är om det aldrig går åt fanders med alla dessa hästkorteger. Och att K1 brukar trilla av ibland, så här, det känner vi ju till. Men det är ju ganska stora uppdrag de får att köra potentater från hela världen. Och jag själv då med stigande ålder, som har arbetat med hästar en stor del av mitt vuxna liv, är inte så kaxig längre när man blir äldre och lite långsammare. Och då tänkte jag att det där är spännande, för jag känner inte till om det har hänt någon incident med hästar inblandade.
Ja, hästar, det är ju liksom inte, vad ska vi säga, det är ju inte prylar liksom, det är inte rekvisita som liksom bara står där man ställer dem helt enkelt, utan stora djur med ganska stora egna viljor också.
Vilket nästan glöms bort ju, men Solvi, det här kan ju du betydligt mer än som jobbat professionellt med hästar, men jag tänker att när man ser alla de här vackra kortegerna och sjuglasvagnen och hästarna är liksom pyntade, man glömmer ju lite.
Och inte minst drottning Elisabeth, som satt i många decennier och red damsadel mitt inne i London. Alltså, jag var inte rädd hågsen av mig när jag var yngre, men det hade jag nog inte gjort.
Och vad är det du hade varit rädd för då?
Jag ramlade av naturligtvis.
Ja. Okej, men jag tänker så här, inne i London är det, för att i en kortege så föreställer jag mig att det är just liksom de plötsliga ljuden, rörelser, barn som kan springa ut rätt i gatan, fotoblixtar. Och då drottning Elisabeth rätt på Londons gator.
När man sitter i damsal har man ju båda benen på samma sida, vilket gör en del med balansen. Och det är ett väldigt speciellt sätt att rida, så hästarna måste ridas in för det, så att de känner till den typen av hjälper. Men det var en annan sak. Men jag har som sagt aldrig hört talas om att det har hänt något obehagligt eller rent av en olycka.
Nej, alltså det har ju varit nära. När kungen firade 50 år på tronen, tänker jag genast på, som tillhörde de som satt och tittade på alla timmars korter och festligheter. Ludvig, du nickade, gjorde också det.
Absolut,
ja,
skönt. Såklart.
Då är vi fler här, gott sällskap.
Ja, här är du verkligen i gott sällskap.
Ja, då var det ju en häst som plötsligt stegrade längs kortersvägen där, mitt i Stockholm, vilket då sprider sig och liksom får andra hästar att bli oroliga, och det blir ganska kaotiskt. Alltså situationen känns ju som att den håller på att spåra ur, men på något sätt lyckas de liksom fånga in det och lugna ner dem. Och hur de gör, det vet säkert du, Solveig.
Ja, hästar är ju flockdjur, precis som vi för sig, men de är ju flyktdjur också. Aha. Vilket gör att om någon signalerar att nu är det dags att dra, då är man ju smart om man hänger på det.
Ja,
för att
det
annars blir man
såklart
ju den som blir matbiten. Mm. Men om man är en skicklig hästhanterare så lyckas man ju styra upp det här, för att hästarna som man arbetar med betraktar ju även oss som en del av flocken. Mm. Så då får man försöka vara coolaste katten i gänget, och även om man är skitskraj så får man spela teater.
Ja, just det.
Väldigt Elisabeth blev ju beskjuten också under en kortege på, när hon red i London under Croup in the Colour på 70- eller 80-talet var det.
Och jag tror att det har hänt vid mer än ett tillfälle, och hon rörde knappt en min, den kvinnan. Men så körde hon också bil utan körkort på Sandringham. Glöm aldrig det. Nej, men hon körde sitt race verkligen. Tycker du att du, Solveig, verkar vara samma skrot och korn faktiskt, om jag får säga det med, som en stor komplimang.
I London så har det varit ett par incidenter där militärhästar har skenat genom London på stadens gator. Det är så att man tror att de här bilderna inte är sanna när man ser dem. Ja, ni kanske har sett någon av er. Det är fruktansvärt förstås. Och jag vet att det var inte en kunglig kortege, men det har varit en militärkortege. Det har hänt vid flera tillfällen. Kavallerihästar, militärhästar helt enkelt då. Och det har ju varit folk som skadats, hästar som skadats, fått opereras och så vidare.
Det finns ju en fruktansvärd bild. Det är en svart och en vit häst som springer. Och då har den vita hästen sprungit in i någonting och fått ett sår och är liksom dränkt i sitt eget blod. Det ser väldigt dramatiskt ut, och hästar stannar ju inte för att något gör ont. De bara springer och springer och springer, om jag förstått
det här. Det här var ju 2024 bara.
Ja, men precis. Och om man då känner till London så finns det en stor gata som heter The Strand. Och det var längs den som de började springa och in bland bilar, och det är alltid en väldigt trafikerad gata. Det var otroligt obehagligt. Där skadades också flera ryttare, och jag tror det var totalt 5 hästar eller så som råkade lite illa ut där.
Men också ett medskick kanske, tycker jag, apropå din fråga Solvi, att man får inte glömma bort detta när vi står där och vevar med mobilkameror och flaggor och barn som springer ut och sådär, att man ska ha respekt.
Alltså jag drar nu min gamla story om mitt gamla ex. Är ni redo?
Jag tar en klunk kaffe och njuter.
Ja, för du nämnde ju K1 och deras hästar är ju ofta med. Och han hade gjort lumpen där, och så blev han inringd till nationaldagen. Jag bara lutade sig tillbaka och ta en kaka nu, för hon har hört det 100 gånger. Men då i alla fall, så den här killen då, han red precis framför kungen och drottningens vagn. De kommer in på Skansen, kungen och drottningen ska kliva ur. Och exet då, han är precis utanför bild. Men man ser kungen och drottningen hur de bara liksom vrider på huvudet åt samma håll. Som på ett givet tecken. För då har hans häst kastat av honom. Men han hänger kvar fortfarande i ena ridstöveln i sadeln. Och det blir väldigt, väldigt stökigt. Och där satt familjen Schultz och tittade på tv och bara, vad hände där? Sen blev det här en bild i Svensk Damtidnings korsord kommande vecka. Min pappa löste direkt. Och rätt svar på ordflätan blev, han satt inte säkert i sadeln. Jag är säker på att han är jätteglad att jag upprepar den här historien med jämna mellanrum. Så jag fortsätter väl med det.
Fortsätt, bara kör.
Du har tuggat ur nu, ja, Ebba. Absolut. Så då fortsätter vi till dig, Ludvig, och din fråga.
Ja, jag har ju tänkt lite på det här med antalet arbetande kungligheter som man brukar prata om ibland, i, framförallt i Storbritannien kanske. De har ju varit himla många när Elisabeth levde, och hennes kusiner allihopa har jobbat i princip för kungahuset. Men hur man tänker lite framåt. Även här har vi ju 3 kungabarn nu. Men nästa generation är väl tänkt att bara Estelle och Oscar ska jobba, gissar jag. Och då blir liksom antalet personer per arbetstillfälle blir liksom färre och färre. Man ska ju täcka samma saker, men med färre personer.
Ja, precis. Alltså jag bara tittar på dig, Ebba.
Nej, men det är ju en relevant fråga, Ludvig, inte minst med tanke på hur personer som är lite halvt om halvt i en del av kungahusen har ställt till det för monarkier, inte minst senaste året. Jag tänker på Andrew, jag tänker på Norge förstås. Så nog är det en fråga som jag tror diskuteras inom organisationerna i monarkier runt om i Europa. Och frågorna man då kanske ställer sig, tänker jag, är liksom, hur många personer behöver vi för att representera tillräckligt mycket, för att synas tillräckligt mycket, för att täcka hela vårt lilla eller stora land och samhälle. Färre kostar ju mindre, såklart, men de hinner också göra mindre och hinner synas mindre. Och du nämnde Storbritannien där. Det har ju varit en mäktigt kungahus som har varit stort och brett. Liksom. Vad tror du själv?
Har du någon siffra, Ludvig?
Nej, men jag tänker mig att i England så har de fått backa lite på det där. Även Charles pratade mycket om att slimma ner, men det har ju inte hänt så mycket. För han har ju själv varit sjuk och de börjar bli gamla. Och Kate har ju också varit sjuk. Han har behövt sin morsas kusiner, hertigen av Gloucester och hertiginnan där. Hon har varit på Bermuda i år till exempel och åkt runt.
Precis, de jobbar ju. Och en skillnad mellan Storbritannien och Sverige exempelvis är att det är ett väldigt stort kungadöme. Också förstås. Det är mycket att täcka.
Och många önationer också ute som de behöver flyga till, som inte bara är, det är inte bara att åka tåg 2-3 timmar.
Nej, precis. Kors och tvärs över hela planeten far om. Jag tänker på det här med den stora frågan, vad är lagom hela tiden? Ska man vara konkret, Ebba? Vad är lagom? Vad säger du på den frågan?
Alltså konkret skulle jag nog säga typ 4-6 personer. Alltså i den här kärnan. Och att vi absolut kommer se färre halvofficiella personer som jobbar kanske liksom halvtid som kunglig och halvtid med sitt företagande. Där är ju prins Carl Philip ett sånt exempel idag. Han är designer, industridesigner, och så är han också arbetande kunglighet. Men det där skulle jag ändå gissa på att vi kommer se lite mindre av.
Vad då, tror du att kronprinsessan knoppar av sin bror?
Nej, men det tror jag inte. Men jag tänker liksom ännu längre fram. Att man kanske kommer förtydliga kärnan. För tittar vi ändå historiskt så är det ju väldigt tydligt att vi har gått från det här stora breda till en intensiv kärna. Och när jag säger 4-6 personer så tänker jag då liksom statschef plus partner. Ja. Vem det nu är. Och sen tronarvinge plus partner. Mm. Då blir det ju liksom 4.
Då måste de också komma upp i 18-årsåldern ordentligt.
Ja, men när man är där.
Man ska kunna ha dem till något.
Ja, precis. Men upp till det så kanske det är då tronarvinge plus brorsa eller syrra, ja. Alltså syskon då. Ja. Och sen liksom behöver man kanske 1-2 backups. Mm. Och där har vi då Sofia och Carl Philip idag. Alltså seniora backups. Men diffusa mellanroller, alla hertigen av Gloucester, ser mörkt ut, tror jag.
Ja. Ja, jag tror också på det. Och sen får de hålla på så länge de orkar. Till exempel Benedikt i Danmark, hon jobbar också mycket även fast hon också är över 80.
Astrid i Norge. Och de gör ju otroliga insatser, men de är väl just de där seniora backup-personerna som ändå är väldigt älskade, väldigt omtyckta och som jobbar heltid och helhjärtat.
Men där verkar ni två överens, Ludvig och Ebba, om att där inväntar vi naturlig avgång, om ni förlåter formuleringen.
Ja, men jag tror att det kommer fortsätta vara så. Alltså att man har de här några seniora backups, de är viktiga. Men just de här lite så här halvt om halvt.
Vad har vi för halvt om halvt i Sverige, skulle du säga? Har du något svenskt exempel på halvt om halvt?
Nej, inte i nuvarande generation, men det är väl då återstår att se hur blir det med prinsessa Madeleine och Chris Barn exempelvis. Vad
kommer
har de för
Estelle
roll?
Att behöva sina kusiner?
Precis, det blir spännande att se. Spanien är ett exempel på där det är extremt nerbantat idag. Inga syskon är med helt enkelt.
Nej, och det har varit för mycket skandaler runt om, ekonomisk brottslighet och sådär, så då blir det så.
Och då blir det också lättare att liksom motivera det ekonomiska, att det är slimmat, effektivt, kostnadseffektivt.
Och bakom stängda dörrar säger man, du är en belastning, helt enkelt.
Ja, men, och sen man får något slott och har ett ganska gott liv ändå, tänker jag.
Jag stannar kvar ett ögonblick i Storbritannien, för där har vi ju liksom the hardest working woman in royal life, nämligen prinsessan Anne, Charles syra. Sen har vi hans bror Edward och hans fru Sophie.
Typiska seniora backups. Så här, vem skickar vi på ett Swedish wedding? Ja, men då tar vi dem, toppen. De får ju liksom göra de där grejerna. Som inte står högst på allas lista kanske.
Japan då? De har väl skalat för hårt? Det har ju blivit strul där.
Verkligen, och det är ju också problemet ju i din fråga någonstans. Att det får ju inte heller bli för litet, för att då blir det väldigt skört. Och Japan, precis, där har vi ju ett avsnitt om monarkerna om detta. Där ju helt enkelt man fick gå till en annan gren av familjen.
Just det, det föddes också för lite flickor, vilket ju är problematiskt i just Pojkar. Japan. Tack! Bra, Ludvig!
Ja, vilken tur!
Så jäkla
fast! Att vi har våra underbara experter här idag.
Ludvig, är du hyfsat nöjd med svaret trots att vi grättar mig lite?
Ja, det är sånt som händer.
Men är vi ganska överens, tycker du?
Ja, det var ungefär som jag tänkte mig att det skulle bli.
Har du någon annan input själv?
Nej, men det är väl att de som jobbar nu, de får jobba till de inte orkar med mer. Och sen så får man se hur de gör sen. För Estelles kusiner, de har ju inte kunglig höghet heller, utan det är väl tänkt att de ska kunna bli inringda när det behövs. Och så får man se hur ofta det blir. Nationaldagen kanske.
Precis, ja, men då vill man ju gärna att de radar upp sig. Men jag tänker, annars är väl tanken att de ska försörja sig själva helt enkelt.
Ja, och så får de betalt för arbetstillfällen de gör för kungahuset istället. Liksom, så det blir som en bisyssla till deras
vanliga. Frilansverksamhet.
Ungefär.
Konsulter.
Jag tänker så här nu, Pernilla, att vi rör oss till din fråga nu. Vad är det du är nyfiken på?
Ja, det är det här med utbildning som är spännande för våra kungligheter. Är de själva fria att välja vad faktiskt de vill göra? Framförallt efter grundskolan, får de välja vilket gymnasieprogram som helst? Eller är det en tradition de måste följa?
Min spontana är att jag tror att man tänker lite brett. Alltså jag tänker vad heter ens gymnasielinjer nu för tiden?
Samhällsprogram.
Samhällsprogrammet till exempel. Ja, men jag tänker, det är ju brett. Man lär sig mycket om liksom vårt eget statsskick. Man får läsa om sig själv på lektionerna, tänker jag också. Men vad tror du, Ebba? Är det verkligen helt fritt? Skulle någon kunna säga, hade kronprinsessan kunnat säga, jag vill gå fordonsteknisk?
Alltså juridiskt så är ju svaret enkelt på din fråga, Pernilla. Det är ett ja. De får välja precis som de vill. Men tittar vi på hur kungligheter oftast gör, så ser vi en ganska tydlig trend. Att de väljer de här breda linjerna. Ofta fokus på samhälle, historia, språk. Och sen när det kommer till universitetet, statsvetenskap, internationella relationer, konfliktlösning, som exempelvis kronprinsessan har läst. Så där ser vi väl att det då kan vara användbart i jobbet. Men å andra sidan blir jag också nyfiken nu när du frågar, för jag menar, det kan ju också finnas ett brinnande intresse för frisöryrket.
Eller fordonsteknik.
Eller fordonsteknik, som du säger, Titti. Nej, men naturligtvis är det så. Eller att producera radio. Eller vad det nu är. Vad tänker du själv som befinner dig i branschen?
Alltså jag tänker på många olika sätt, för att det är ju inte alltid självklart att läsa ett sånt program. För vi vet ju historiskt att vi har en viss gren av dyslexi till exempel inom kungafamiljen.
Mm.
Och då är det ju ganska tufft att läsa ett sånt program. Och är man då intresserad av någonting annat så kanske man ska ha en annan valmöjlighet. Vi har ju till exempel Madeleines flickor som är väldigt intresserade av hästar. Och precis som du var inne på, Ludvig, det här med försörjning sen i framtiden. Ja, det är kanske någonting sånt som de vill göra och ägna sig åt hästbranschen och sådana saker. Och då kanske man ska gå på ett naturbruksgymnasium istället.
Och där ser vi för sig att Carl Philip har gjort det exempelvis, ja. Som läste på Alnarp, alltså Sveriges lantbruksuniversitet.
Ja, men det gjorde han ju efter gymnasiet.
Absolut, men han liksom tog ändå en lantmästarexamen, vilket jag uppfattade som att det var ett gediget intresse från hans sida. Och kul då att han får göra det. Fast det är klart, det passar också ganska bra. Han har mycket skog och mark.
Ja, det passar
och
bra.
Och lite gårdar och sådär. Ja, alltså, det räknas inte riktigt.
Men han är också väldigt bilintresserad, så han hade kunnat gå fordonstekniskt. Ja.
Men tänk om några ville bli bagare.
Ja.
Eller kockar. Vad spännande det är, för de är tydligen väldigt matintresserade.
Nej, men definitivt.
Nobelmiddagen i år lagad av prins Carl Philip. Det vore ju jätteroligt.
Precis. Prins Julian kanske då. Ja.
Men du, de pluggar ju ofta utomlands också. Är det liksom, är man nödd och tvungen till det?
Ja, men man kan ju förstå att det är en underbar paus för dem ändå att komma iväg utomlands. Kronprinsessan, hon åkte ju till Yale.
Just det.
Kronprins Fredrik till, vad var det?
Amerikanska Harvard.
Just det, tack till det, Harvard. Håkon, han åkte till Berkeley.
Aha.
Och det här är ju ändå liksom en unik period för dem. För som tronföljare så är det enda gången i deras liv de kan få uppleva att vara just som alla andra.
Mm. Kronprins Fredrik, han åkte ju också till Australien. Men det var kanske ett senare skede, men han åkte ju dit och hittade sin fru.
Ja, just det, under OS där.
Mm. Och sen kan vi väl konstatera att norska prinsessan Ingrid Alexandra, hon pluggar ju utbytes nu i Australien. Och där har man ju sagt att hon kommer att vara borta ett bra tag. Ja. Hon var hemma till jul, men vardagen är ju Australien nu.
Mm. I ett par år, minst. Mm. Ja, men det unnar man den unga kvinnan, tycker jag. Men låt oss hoppas, Pernilla, att din fråga ändå kan så ett frö. För att nog vore det roligt att se fler i nästa kungliga generation faktiskt välja det som de verkligen vill göra. Det verkar ju som att de är väldigt nöjda med det de har gjort. Men jag hör vad du säger.
Ja, jag tror att det skulle tillföra ganska mycket.
Ja.
Och göra det ännu mer öppet i kungahuset.
En av Carl Philips och prinsessan Sofias prinsar läser frisör och kanske Ines fordonsteknisk. Ja. Har fastnat lite, absolut.
Men vet du vad jag tänker? Så roligt för någon av dem att bli lärare till exempel.
Det vore ju helt fantastiskt.
Eller hur?
Ja, kul. Mm.
Och under slottet har vi fängelsehålor om du inte sköter dig. Sådana grejer kan de komma dragande med. Vad roligt att ni är här. Vilka härliga frågor, Solveig, Ludvig och Pernilla. Kommer ni att fortsätta lyssna på Monarkerna?
Självklart.
Härligt. Ja.
Vad ska de säga, Titti? Det är som att kasta dem i fängelsehålan om de svarar fel på detta.
Exakt. Varför gick jag inte fordonsteknisk? Nu är det kungliga året definitivt igång, Ebba. Vad hoppas vi på inför 2026 om vi gör en liten lista?
Jag tycker att det ska bli spännande att följa prinsessa Madeleines resa som Madeleine Bernadotte, entreprenör i skönhetsbranschen.
Mm.
Det här är egentligen för att det alltid är spännande när kungligheter bryter ny mark och liksom formar en ny väg framåt. För det är faktiskt vad hon gör här. Hon ska fortfarande vara lite kvar, men framförallt entreprenör. Ja, men det tror jag att vi kommer återkomma till, och det tycker jag är spännande.
Madeleine Bernadotte nämner du, prinsessa Madeleine, förut på det schweiziska bolagets hemsida, de hon jobbar med när hon gör de här sminkgrejerna.
Ah, älskar att du har koll på detta, Titti.
Kommer jag att fortsätta ha, för ordningens skull. Prinsessan Sofia, måste vi börja jobba igen?
Ja, tillbaka till jobbet. Ja. Absolut.
Shamanen då?
Tänker du på honom? Och hur han mår.
Han dyker upp ibland, men ibland tänker jag faktiskt på riktigt på hur han mår.
Det gör jag också.
För han går ju regelbundet på dialys. Ja. Har vi hört något om någon organdonation, och har han pratat med prins Daniel om det?
Nej.
För där skulle ju de kunna mötas.
Ja, nej, men det är skämt åsido så.
Nej, det var inget skämt.
Man, nej, men lite, vi har fnissat och skrattat här lite, men det där är ju, man undrar faktiskt hur han mår och hur det går.
Och så kvinnan då, som är som att titta på en tågurspårning. Meghan Sussex, jag tror man. Meghan Sussex.
Ja, Meghan och Harry. Alltså, hur ska deras 2026 bli? Blir det ett nytt lassavsnitt? Lyckas de få fler feta kontrakt? Är det, och hur ska det gå med Trump som verkar liksom bråka med dem igen lite, eller?
Ja. Trump är redo att utvisa prins Harry i en blinkning. Alltså, hur hinner Donald Trump hålla reda på alla människor som han tycker förelämpar sig?
Det är också imponerande. Hur hinner prins Harry? Jag tänkte bara, han har inte så mycket att göra nämligen. Men det borde ju... Han ska ändra lite avundsjuk på. Den måste vara så luftig. Gud vad härligt.
Säger vi inte mer om det, utan istället säger jag, du har hört ett avsnitt av Monarkerna med mig, Titti Schultz, och kunglig expert är...
Eva Kleberg von Sydow.
Vår producent heter Louise Malmberg och våra gäster heter
Pernilla Burenby,
Ludvig Gustafsson,
Solveig Törnblom.
Stort tack för att ni kom hit alla
Stjärnor.
Tre. Och idag hade vi faktiskt en alldeles egen tekniker, en av de bästa på Sveriges Radio, Tim Kellerman, mina damer och herrar. Dan, 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 dan.